i klassrummet medan de sitter där så får en av kvinnorna ett sms ifrån sin familj i hemlandet. Och en bomb har ramlat ner över hennes hus och en 3-årig dotter har dött. Och då när man kommer hem, då liksom om någon har lagt en röd strumpa i vittvätten, det är inte så viktigt. I grund och botten så är vi alla människor. Det som är viktigt att fundera på om man vill hitta sitt drömjobb, det är vad vill jag och vad kan jag?
Att ställa sig den frågan, vad vill jag och vad kan jag, är viktigt för alla om man vill lyckas med det man gör. Men kanske extra viktigt för dem som Maria Mattsson Mäl jobbar med. Hon driver nämligen bolaget Alfa CE som jobbar med att hjälpa de som står längst ifrån arbetsmarknaden att få jobb. Vilket såklart kommer med flera utmaningar och ett annat sätt att jobba. Det gör också att man får höra starka berättelser som den jag tog med i introt till det här avsnittet. Och de här berättelserna vidgar ju såklart perspektiv och ger mer insikter om egna privilegier. Maria beskrivs ofta som en kvinna med passion för samhällsfrågor och som en riktig entreprenör. Som använder sin makt och sitt driv till att göra riktig förändring. Det här pratar vi om i veckans avsnitt som jag tror är ett som kommer att inspirera er. Innan vi drar igång avsnittet vill jag tacka min sponsor Excitech som fortsatt stöttar mig i mitt arbete med podden. Tack vare dem så kan vi fortsätta lyssna till berättelser som hela tiden lär oss något nytt. Men nu, kära lyssnare, drar vi igång veckans avsnitt. Så se till att lurarna sitter bra. För här kommer ett härligt samtal med Maria Mattsson Mäl.
Vi kör igång direkt.
Mm.
Vi kastar oss rakt in i inspelandet. Det var en lögn. Vi har suttit i köket och pratat ganska länge om framtid och sådär. Men varmt välkommen hit, Maria Mattsson Mäl.
Tack så jättemycket, Fanny. Vad roligt att vara här.
Det är jättekul att ha dig här. Jag har ju spanat på dig ett tag. Jag har hört talas om dig bland annat genom gemensamma bekanta.
Mm.
Och sen så sågs vi på Caroline Farbergers bokrelease.
Precis, innan allting stängde ner totalt.
Ja, det var väl typ dagen innan.
Ja.
Jag skulle ha min release några dagar efter och fick ju avboka den på grund av corona.
Så tråkigt.
Så tråkigt. Men då sågs vi, både på lunch och på fest.
Just det.
Jättekul att ha dig här.
Tack för att jag får vara här och vara med i din fina podd.
Ja, du heter ju Maria Entreprenör på Instagram.
Ja.
Entreprenör är något som liksom definierar dig, har jag förstått när jag har läst lite om dig och sådär.
Ja, och det är lite roligt för att jag såg inte mig själv som en entreprenör när jag växte upp. Jag hade ingen företagarbakgrund i min familj alls och jag har inte... Jag visste knappt vad en entreprenör var. Och sen på 90-talet så var det väldigt populärt med entreprenörer i IT-branschen. Och jag råkade bli vd för ett IT-bolag. Men för mig var entreprenör...
Råkade.
Ja, det var faktiskt att jag råkade vara projektledare åt en serieentreprenör. Det visste jag ju inte då. Men jag råkade få ett projekt som blev väldigt lönsamt. Och sen behövde det där projektet en vd. Och det blev jag. Och då var jag 23.
Okej, ja. Du började din karriär så.
Ja, det var precis efter universitetet. Så att, men det tog mig i alla fall 10 år innan jag kunde definiera mig själv som entreprenör. Och det tror jag hade mycket med att de entreprenörerna som jag hade hört talas om, de hade oftast bränt en massa andra människors pengar i 90-tals... bubblan. Och sen också att de var män. Mm. Så att för mig var entreprenör inte jag helt enkelt. Men till slut så någonstans, jag älskar utmaningar. Och när någon säger det går inte, då tänds något i huvudet på mig. Så då, jag älskar utmaningar. Och till slut så insåg jag att ja, men jag får nog börja kalla mig det här. Så det är lite
börja gärna... kalla dig entreprenör.
Men jag börjar erkänna för mig själv att jag faktiskt är en entreprenör och en serieentreprenör, absolut.
Mm. Och nu är vi lite inne på, nu dyker vi rätt in i det här och så ska vi backa tillbaks bandet sen. lite grann tänker jag. Men det du beskriver nu så är att ja, de flesta var män.
Mm.
Jag tänker att, för det pratade jag med Tatjana Shalalvand om, den stereotypiserade bilden av entreprenörskap. Ja. Som finns, den finns ju även där, tänker jag. Alltså när vi pratar om ledarskap så har vi ju en manligt kodad bild av ledarskap. Fortfarande idag.
Mm.
Och vi har vi fortfarande också en manligt kodad bild av entreprenörskap? Vad tänker du om det?
Ja, det vet jag inte, för just jag känner inte mig så manlig själv och jag är på något sätt ändå ser mig som en entreprenör. För mig är det så att jag har jobbat nu i 25 år drygt och varit vd i ungefär lika länge. Så jag har ju nästan ingen erfarenhet av någonting annat, men jag var ju i bokförlagsbranschen var jag vd i 7 år. Och det är ju nästan bara kvinnor som jobbar i den branschen, överallt. Redaktörer, projektledare och så. Men just vd för bokförlag, det var männen.
Mm.
Så att, jag vet inte, det är ju alltid varit så när jag i princip alltid kliver in i ett rum så har det varit män där i rummet. Det kanske är 8-9 män och så är det jag.
Mm.
Och så har det varit i över 20 års tid. Så att, det är svårt för mig att säga vad är bilden av en man och, ja, eller en entreprenör. Är det en man eller inte? Ja, det är män hela tiden när jag rör mig.
Och därför får vi kanske en bild. Alltså när vi ser en entreprenör framför oss så är det en man som beter sig på ett visst sätt.
Ja, Petter Stordalen kanske, eller inte vet jag. Richard Branson från Virgin, eller jag vet inte. Ja, jag har ju också läst deras böcker. Jag försöker att, alltså jag läser mycket facklitteratur då, och mycket entreprenörsböcker. Och det är klart att de flesta böckerna jag läser, det är ju av män eller om män och så.
Mm. Jag tänker, vi pratade om det, jag och Tatjana, nu kommer vi in på det avsnittet. Men vi pratade om liksom, när man investerar, att man då, alltså kvinnor bryter mot normen för någon som startar storbolag. Man ställer andra frågor till kvinnor i investerarsammanhang och så vidare.
Jag tänker så att det, är det, ja. Verkligen. Och jag har ett exempel som, ja, det är nästan 10 år sedan, när jag var intraprenör på ett stort statligt bolag. Och så var jag intervjuad av en journalist.
Mm.
Och när vi sitter där, då hade vi ett ganska nyrenoverat kök hemma. Och min man tar ett jättestort ansvar. Och framförallt han älskar att laga mat. Och jag är usel att laga mat. Så det, där är hans domäner. Och då berättade jag för den här journalisten, för hon frågade mycket om, jag får ju mycket frågor om jämställdhet och hur gamla barnen är och sådär. Och den här dagen så var min son med mig. Så att han satt i knät och gick ut och lekte med några grejer i korridoren och sådär. Och då frågade hon, hur går det här då? Var mamma? Och så vart det naturligt att fråga om barn.
Mm.
Och då så säger jag till henne så här, ja, nej men det är ingen, min man tar ett stort ansvar. Ja, faktum är att igår kväll när vi skulle jag laga mat hemma. Och då säger min 4-årige son, mamma, mamma, rör inte pappas spis.
Det är för sig bra.
Ja. Och det, så hans uppfattning var ju att det var, och hon började skratta. Och hon kunde inte sluta skratta, den här journalisten. Utan hon skrattade och hon grät. Hon bara, jag måste avbryta intervjun här. Och hon var liksom tvungen. För henne var det så surrealistiskt att man kunde ha en sån relation att barnen tror att mamma inte får röra spisen.
Mm.
Men så har det varit hos oss. Så att, det är klart att jag har brutit många normer. Och det är ju mycket tack vare min väldigt jämställda man som tar mycket plats i hemmet och tar mycket plats i tvättstugan och sådär som gör att jag har kunnat göra karriär.
Och det där är ju superviktigt för karriären, just det här att ha jämställda förhållanden.
Ja, och jag måste säga det att jag tror att många av mina väninner eller så, alltså det, jag tror inte att, alltså många kvinnor tror jag generellt kanske vill vara den som har koll på köket och på spisen och på tvätten och sådär. Att man inte också släpper in. För jag har ju släppt väldigt mycket till min man.
Mm.
I termer av liksom göra läxor eller hämta på dagis eller sortera tvätten eller vad det nu är. Stoppa ner äpplet i ryggsäcken.
Ja.
Så det är ju, man måste ju också våga släppa in mannen även på hemmaplan. Och det är en del av jämställdheten som vi väldigt sällan pratar om.
Mm.
Att livet handlar ju inte bara om att göra karriär. Livet handlar ju också om barn och familj och fritidsintressen och annat. Och där måste man ju kanske också släppa in männen.
Mm. Ja, för jag tänker det där är också kopplat till strukturer och normer. Vad vi ska och vad vi inte ska göra och så vidare.
Mm.
Och vad händer när kvinnor gör andra val? Alltså du har aldrig till exempel blivit tjejmad eller har det hänt dig? Alltså att du fått höra att du är en dålig mamma för att du inte tar det ansvaret som förväntas av samhället att du ska göra?
Jo, absolut. Eller så här, det var väl så att jag tror med all välvilja att när jag jobbade väldigt, väldigt mycket när min son gick på dagis. Jag jobbar mycket med arbetsmarknadsfrågor och jag hjälper arbetssökande ute i jobb. Och det här var 08, 09 och hela Sverige höll på att falla sönder under finanskrisen. Och jag var ute och reste jättemycket. Och ändå kom jag till dagis och skulle, nej men gud vad roligt, kommer du idag?
Mm.
Och då kanske jag ändå kom två gånger i veckan, men jag kanske inte kom fem dagar i veckan. Och hade en man haft samma jobb och kommit två dagar i veckan, så hade man säkert varit jätteduktigt. Och, så det är klart att de tyckte att jag var duktig, som också han var med på tvn och också han resa och också han och hämta på dagis. Så det var ju inget illa ment, men det är klart att jag kände ju den där inte riktigt vanlig kvinna här som kommer så.
Nej. Nej, för jämställdhet tänker jag, det är när alla får göra sina val. Alltså att man får vara hemma om man vill. Eller, och då ska man inte bli tjejmad för det. Och tvärtom. Nej, men idag är det ju inte riktigt så.
Däremot så tror jag att min man också, jag vet, ofta när jag var ute och reste och kanske borta, då fick han ofta höra så här, oj stackars dig, hur går det nu då?
Ja.
Ungefär som han inte skulle klara av att hantera dagisbarna och ja.
Och så blir de ofta superpappan. Oj, vad duktig du är.
Ja.
När de gör något som kvinnor förväntas göra
och
hela sitt liv.
Han blev oerhört provocerad av det. Jag tänkte bara, liksom, precis som att du skulle göra någon nytta när du är hemma. Ungefär. Han har varit jätteirriterad. Så att jag tycker att jämställdhet för mig handlar inte bara om att kvinnorna ska kunna göra karriär. Utan det handlar ju också om, att man, precis som du är inne på, att alla ska få leva det livet man själv vill leva.
Ja, för jag tog upp den här frågan på Instagram faktiskt. Och skrev en debattartikel om det i Expressen. Den fick tydligen mejl från massa arga män. Tydligen. Jag vet inte varför. Men att då var det väldigt många kvinnor som upplevde att de liksom är damned if you do and damned if you don't. Alltså det spelar ingen roll vad du gör. Om du är hemma med barnen, ja då är det inte bra. Och om du gör karriär, då är inte det bra heller.
Nej.
Så det är svårt. Men vi är väl i något skifte där.
Man får man bara försöka ett skit i vad andra tänker och så köra sitt race, tror jag. Göra det som passar den, helt enkelt.
Och vi hamnade rätt in i samtalet. Ibland så blir det så. Vi hamnar på en bra tråd direkt. Men vi måste ju prata lite mer om vem du är, tänker jag. För nu sitter vi bara och babblar på här. Vi satte igång, vilket är kul. Det är båda för ett bra avsnitt, tänker jag. Men vem är du, Maria? Du måste ju presentera dig själv. Du är från Uppsala.
Jag är född och uppvuxen i Uppsala och växte upp i en vanligt villaområde och sådär. Men hade min pappa däremot, han var arbetarklass, hade blivit folkskolelärare och gjort någon form av klassresa. Och de där berättelserna växte jag upp med om hur fattigt han hade haft när han växte upp. Så ganska tidigt så hade jag ett samhällsengagemang. Jag startade SSU-föreningen i Gottsunda, för där fanns det ingen. Det tyckte jag, där måste det finnas. Så
vad är SSU-föreningen?
Socialdemokratiska ungdomsföreningen i Gottsunda. Den startade jag för att man behövde politiskt engagera ungdomarna i Gottsunda. Det var sånt där utanförskapsområde i Gottsunda.
Eller det, i Uppsala. Det är fortfarande eller det är väldigt bråkigt område.
Precis, det är liksom Uppsalas problemområde. Mm. Ja, och sen så växte jag upp där och sen träffade jag min man sista år på gymnasiet. Så vi har bott kvar där hela tiden. Men jag läste av en slump, kan man säga, personal- och arbetslivsfrågor. Alltså PA-programmet på universitetet. Mest för att jag ville vara kvar i stan där min man då studerade. Annars hade jag nog flaxat iväg. Och sen har jag då gjort karriär, kan man säga då, som entreprenör då. Började i IT-branschen i slutet på 90-talet och sen varit i bokbranschen i 7 år. Och sen har det varit det arbetsmarknadsfrågor då i mitten på 2006 då. Så lite drygt, ungefär 15 år kan man säga då, så har jag jobbat med att hjälpa de som står allra längst från arbetsmarknaden in på arbetsmarknaden. Det är min stora passion i livet.
Det är din stora passion i livet.
Mm.
Men du hade varit vd på ett IT-bolag. Men det var det ditt eget? Nej. För det blev en slump när du var 23 år.
Ja, det var börsnoterat i London faktiskt. Så att när jag var 24 så var jag vd för ett noterat bolag i London. Och undrade vad i hela friden var det var som hade hänt. Gick jättebra. Och vi gjorde content då på... Det här var ju så nytt så att internet fanns ju knappt. Och vi gjorde journalistisk, ungefär som TT, alltså journalistisk nyheter till företagssidor.
Okej.
Så det var det första bolaget. Så då hade vi journalister i massa olika länder som låg och producerade nyheter och tempo liksom på företagens hemsidor. Och det här var ju en tid när folk knappt visste vad en hemsida var för någonting. Ja, så det var väldigt tidigt.
Mm.
Och sen 7 år jobbade jag som bokförläggare. Och där var det just ledarskapsböcker och arbetsmarknad och jobbcoachning som var karriärrådgivning. Mm. Som var den röda tråden på det bokförlaget.
Mm.
Och den vägen så råkade jag hamna på ett statligt bolag som heter Lernia, där jag var intraprenör.
Och intraprenör, då är man entreprenör internt på något sätt, eller?
Ja, precis. Jag jobbade egentligen som kommunikations... Alltså jag skulle hjälpa Manpower med deras varumärke. Och när jag satt med de här ledningsgruppen på Manpower så satt de och pratade om Lernia och tänkte, Lernia, inte det gamla AME-gruppen, varför är Manpower så... Mm. Så att, och så såg jag att Lernia sökte en platschef i Uppsala län, där jag ju hela tiden hade bott, och tänkte men det kan ju vara spännande att jobba och bo i samma stad när man har småbarn. Så då sökte jag det jobbet och fick det jobbet. Eller jag tänkte nog egentligen att jag skulle göra det som någon form av marknadsanalys åt Manpower, att gå dit och göra lite sån här bakom kulisserna search. Men jag insåg på den här anställningsintervjun att shit, det jobbet vill jag verkligen ha. För här har jag allt som jag tycker är kul. Att hjälpa gamla kriminella tillbaka in på arbetsmarknaden. Eller lära invandrare svenska. Eller, ja, det var ju jättehäftiga saker som man kan göra. Och där fick ju då mitt samhällsengagemang blomstra, kan man säga. Så då hamnade jag där. Och sen så 2008. Då fick jag uppdraget att bygga upp deras jobbcoachverksamhet. Så då blev jag vd för det bolaget som skulle hjälpa människor som hade blivit nyarbetslösa då 2008. Och då var jag vd för det bolaget och det växte ju enormt snabbt. Så det var Stefan Löfven som numera är statsminister. Han och jag, vi brukade träffas på såna här mjölkpalastågsplatser i Nässjö och Vetlanda och bara, god morgon, var är du på väg? Jag ska dit och så. För då var ju han ordförande för IF Metall och jag var vd då för det statliga bolaget som jobbade med jobbcoachning.
Och sen blev det Alfa, säger man Alfa CE?
Precis, 2012. Jag lämnade Lernia, jag hade en idé om man skulle bygga Lernia och min koncernvd hade en annan idé. Och då brukar den som har högst i rang få bestämma. Och det var inte jag. Nej. Så då åkte jag ut och hamnade i karantän. Alltså har man haft de där typerna av posterna så kan man få så att säga, att man får näringsförbud helt enkelt. Och det hade jag. Fick inte jobba i branschen under en period. Och när jag kom ur min karantän, då ringde min gamla ledningsgrupp och sa att startar du ett företag så kommer vi. Och det är Alfa CE. Och det är egentligen första gången som jag har byggt ett bolag åt mig själv. Det var våren 2012 då.
Och då satt du i karantän och klurade på det där ganska länge, eller?
Nej, verkligen inte. Jag hade faktiskt bestämt mig för att jag inte skulle starta bolag. Utan jag tar det lite lugnt ett tag. Så att, och verkligen inte gå tillbaka till branschen, för jag ville inte konkurrera med mina gamla kollegor. Så att jag hade verkligen bestämt mig inte det. Men då ringde min högra hand från Lernia, Carolina då, som hon heter, och så sa hon, Maria... Om du, eller så, och hon ringde och ville ha referens. Och då hör jag hur jag säger till henne, så här, Carolina... Men alltså, vi får ändå alltid bygga åt alla andra. Ska vi inte bygga åt oss själva? Och då sa hon, ja det gör vi. Och då tänkte jag, nej.
Vad gav jag mig in på nu?
Shit, nu blir det jobba hårt. Och det fick vi göra, men det har gått bra faktiskt. Vi har hjälpt väldigt många. När vi hjälpte som mest under flyktingvågen 2015, då hjälpte vi mellan 40 och 50 i veckan ut i jobb. Och det var sådana som aldrig har varit inne på arbetsmarknaden.
Ja, och det här är ju superhäftigt. Och jag vet inte riktigt, för jag satt ju och läste på om dig igår och bara kände att det är så mycket som jag vill prata med dig om. För jag tycker det här är superintressant och liksom ett ämne som jag vill lära mig mer om. Men vi måste ändå börja med, så här, var börjar ditt samhällsengagemang? Om vi backar bak till det.
Jag tror att jag växte upp med en pappa. Han var väldigt duktig. Han var född 24, 1924. Så han var ju 50 när han födde mig. Han födde inte mig, men han fick mig. Apropå jämställdhet. Han var uppvuxen. Han var den första arbetarkillen i Sundsvall som fick ta studenten. Och jag växte liksom upp med berättelsen om hur min farmor och farfar, hur fattigt det var. Och när min farfar hämtade ut löningen på fredagar så stod personalavdelningen med gevärer riktade mot dem och så. Så att för mig har... den här klasskampen och den här känslan, tror jag, utav att det finns människor som faktiskt har det jättetufft och jättefattiga. Men de här berättelserna vid köksbordet om och hur det är att stå helt utanför arbetsmarknaden, eller för den delen har det väldigt, väldigt tufft, liksom, de tror jag har präglat mig jättemycket. Och jag har väldigt lätt att förstå de här personerna som jag möter i verksamheten. Alltså oavsett om det är, om man har vuxit upp med missbrukande föräldrar eller om man har kommer från krig och katastrof och sådär, så har jag har lätt att förstå känslan. Och jag tror att den bottnar i hur jag uppfostrades faktiskt.
Och också viljan att sätta sig in i andras perspektiv.
Ja, jag tycker att det ger mig väldigt mycket. För några år sedan till exempel så sitter jag, så har jag sån här, sitter på kontoret och så är det en glasvägg ut mot korridoren och så är det en glasvägg och så är det klassrum. Och så ser jag att någonting händer inne i klassrummet. Det liksom brakar till och liksom det, ja, alla stelnar till och... Och min kollega då, Martin, som stod där inne i klassrummet. Jag ser hur han liksom, de kramas om och det gråts. Och det liksom, så jag slutar ju jobba och sitter och tittar rakt in i det här liksom klassrummet. Och ser ju ett skådespel och folk kramas och det är så. Och sen skingras folk och Martin, min kollega, han ser ut som ett spöke. Och så går han ut genom korridoren och öppnar liksom bara dörren. För han ser ju att jag sitter och tittar på han. Och han ser ut som ett spöke och så bara sätter han sig rakt ner mitt emot mig på skrivbordet. Och så säger jag, men Martin, vad var det som hände där inne? Och då har han haft svensk undervisning för en grupp nyanlända i ett uppdrag då som vi hade åt Arbetsförmedlingen. Och i klassrummet, medan de sitter där, så får en av kvinnorna ett sms ifrån sin familj i hemlandet. Och en bomb har ramlat ner över hennes hus och en 3-årig dotter har dött. Så hon hade gått fram till Martin och visat, att hon kunde inte svenska än, så hon hade visat bilden. En bild på den lilla dottern när, som ett litet dagisfoto med liksom. Och sen så hade de swipat och sen hade ju ja, någon, hennes man då stått med dottern helt sönder bomban.
Aj fy vad vidrigt.
Och det där hände liksom. Det där, alltså jag såg ju hela den episoden, blev helt rörd.
Ja, jag ser det och jag blir också helt rörd.
Och då när man kommer hem, då liksom om någon har lagt en röd strumpa i vittvätten, det är inte så viktigt.
Nej.
Man får perspektiv liksom. Att det pågår så mycket i människors liv hela tiden. Som är på riktigt. Liksom, liv och död. Och så man, jag blir väldigt öd. Om jag tycker att någonting är svårt med mitt företagande eller mitt entreprenörskap. Eller, ja, så brukar jag gå in och sätta mig i de här klassrummen och lyssna lite. Och då får jag perspektiv. Och så tänker jag att ja, men, det här, nu det, mina problem är inga problem. Det här är problem.
Ja, jag blev helt tagen nu. Jag säger alltså, jag gråter, men jag är ju... Det kanske är något psykologiskt, det rinner inte tårar hos mig. Men du börjar gråta här.
Ja, nej, men det är tungt. Jag tror att många människor i Sverige, kanske i västvärlden överhuvudtaget, vi har en sån bild över vad som är ett problem. Att ja, men nu har vi pandemi och vi får inte träffas. Och det är ju jättetungt, det tycker jag också. Men... Vi har ändå, vi har skola till våra barn, vi har, ja, de flesta har mat på bordet, men vi har också i vårt land människor som, jag träffade en kvinna här bara några veckor sedan, stod och pratade med henne, hon såg ut som mig, i min ålder, det var hon också, pratade flytande svenska, och jag sa, men vad gör du här liksom, borde inte du? Då visade sig att hon, när hon var 12 år, då blev hon bortgift och gravid. Med en äldre man. Och hon hade alltså varit i ett fängelse. Hon är alltså född och uppvuxen i Sverige. Hon har i princip varit i ett fängelse. Med sin man som var 25 år äldre. Tills han dog. Då släppte familjen ut henne. Hon var 47 år.
Det är så jävla vidrigt.
Hon hade både barn och barnbarn. Och det här för sig kommer nu. Alltså det finns, hon har ju levt som en slav i vårt land. Hon är jämngammal med mig.
Och det är så svårt att greppa det där. Man blir helt, du ser, jag blir helt stum. Man vet knappt vad man ska svara på såna här historier.
Ja, det låter hemskt, men jag är väldigt tacksam över att jag får ta del av de här berättelserna i min vardag, för att det ger mig perspektiv på, ja men vi pratade här om jämställdhet innan och liksom karriärer och annat. Ja, men det finns människor som har helt andra typer av problem. Och det är ju också en jämställdhetsfråga. Jag vet att du brinner för det, Fanny. Det är verkligen en jämställdhetsfråga. Och här är det ju så att mycket, många kvinnor och många flickor, de drar det kortaste strået här.
Ja, och det är ju det som jag kom till en smärtsam insikt i början på. Alltså det här med liksom intersektionalitet i feminismen. Och att jag har ju haft ett ganska mycket vita power ladies i min podd. Och inte skillat de perspektiven så mycket. Vilket jag försöker bli bättre på nu. Men det är det jag tänker är med att ta in perspektiv. Att så här, man måste ju börja någonstans för att få insikt. Om det är därför jag tycker det är viktigt att du delar de här historierna här. Och att jag har avsnitt om intersektionalitet, för att det är ju, jämställdhet är ju en mycket större fråga än bara jämställdhet mellan könen, eller förstår du vad jag menar?
Och sen så, för mig handlar det inte här bara om jämställdhet, utan jag tror att det är viktigt att man förstår att livet kan vara väldigt, väldigt bräckligt. Jag möter ju människor, alltså man kan vara chef eller framgångsrik man också för den delen och, mm. och vara gift och lycklig och flera barn och mm. allting ser jätteframgångsrikt. Och så helt plötsligt så går företaget omkull, man får cancer, frun vill skilja mm. sig och så helt plötsligt så lever man på socialbidrag. Och det där kan gå på nolltid. Mm. Och de har ju vi också i vår verksamhet. Mm. Alltså, men det kan gå fort. Att man tror att man har allt på det torra och sen så, så att den här ödmjukheten som har jag fått i alla fall inför ja, men vad är poängen med att kämpa på här liksom, mm. och hur illa kan det egentligen vara
mm.
Och den önskar jag verkligen att fler fick ta del av, för den är, det är så värdefullt, för då helt plötsligt så uppskattar man som sagt ja, bara det att sitta ner och äta en middag med familjen mm. är fantastiskt. Det är inte alla som får göra det, för man kanske har familjen i ett annat land eller någon är sjuk eller missbrukare eller vad det är.
Ja, och jag tänker att när man är privilegierad som både du och jag är, tänker jag, mm. på många sätt så är man ju privilegierad. Och då reflekterar man inte så mycket över, alltså det är ju ganska naturligt, tänker jag. Att, mm. man, att man går inte runt och tänker på hur illa alla andra har det.
Nej.
Eller förstår du? Alltså ja, det är naturligt, men man behöver göra det,
ja.
Tänker jag, för att vidga sin egen världsbild. Det är ju det enkla sättet att göra det.
Ja.
Jag tycker att det är roligare som dig. Eller roligare, alltså ja, roligt jag, kanske inte är rätt ord, men att det är mer utvecklande.
Ja, om
kanske
det berikar ju en, jag tror att väldigt mm. många skulle, och man kan ju, man behöver inte jobba med det jag jobbar med på dagarna, utan man kan ju faktiskt bara kanske vara avlastningsfamilj, så här foster, mm. eller helgfamilj, eller vad det är man kan vara, ja, eller vara, jag vet att man kan till exempel låna ut, man kan, många bibliotek har att man kan låna ut mm. sig själv, alltså låna en svensk,
mm.
så kan man finna som ett på bibliotekskortet, att det kan, man kan komma dit och så kan de, någon höra av, så kan vi ta en fika och sitta och mm. prata eller sitta och prata på biblioteket.
Mm.
Så det, man kan ju göra det lilla liksom, det behöver inte vara så stort. Ja, alla gånger.
Men om du då som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, för det är ju ditt jobb.
Mm.
Om du skulle få beskriva svenska arbetsmarknaden idag, hur skulle du beskriva den?
Den är ju väldigt speciell just nu. Vi har ju en pandemi som har slagit ut flera branscher, eller slagit ut men har drabbat många branscher. Restaurangbranschen är kanske det mest tydliga, eller flygbranschen. Men, mm. och hela upplevelseindustrin med allt ifrån Liseberg och Gröna Lund till konserter, artister, musikliv och allt det som lever på den. Det kan ju vara ljudtekniker och musiker och det är många som har blivit drabbade. Jättedrabbade.
Mm.
Och vi har ju också en rekordhög arbetslöshet trots att vi har haft korttidspermitteringar, så att många företag har inte behövt säga upp, utan man har ju behållit folk på lönelistan och att de inte är inskrivna på arbetsförmedlingen. Men vi har hög arbetslöshet, så det är ju tufft. Och sen så har vi ju uppe på det, vad vi var ju redan på väg in i en lågkonjunktur, eller vi var i en lågkonjunktur redan när pandemin slog till.
Mm.
Och lågkonjunktur påverkar ju också vilka branscher som går bra och vilka som går dåligt. Men jag vill också trycka på det att det är faktiskt en, alltså 30-40% av alla företag går bättre än någonsin.
Mm.
Så det finns verkligen ljus i mörkret. Och många av de branscherna som går bra, det är ju förstås hälsa, sjukvård och läkemedel och vaccineringsföretag och sånt. Men också städbolag, för vi behöver städa mer.
Mm.
Men en hel del andra sådana här, vi brukar prata i våran bransch om tröstebranscher.
Mm.
Alltså sånt som är lite billigare, godis, chips, alltså sånt som man kan unna sig, lite guldkant på vardagen.
God, den guldkanten kan jag säga att jag har unnat mig under corona.
Ja, det är många som har gjort. Ja. Så att de branscherna går bra. Och sen så förstås, eftersom vi e-handlar så går ju också logistiken, alltså man måste få hem paket och annat.
Mm.
Så det är ju inte nattsvart på arbetsmarknaden, utan finns företag som går väldigt, väldigt bra. Och det som är problemet är att de annonserar inte det, därför att jag läste att Partykungen hade visst haft 10 annonser ute och de hade fått 4000 ansökningar. Jag vet inte om det stämmer, men så kan det se ut för ett företag som faktiskt annonserar, att de blir helt nerringda utav arbetssökande. Och det gör att även de som behöver rekrytera, de faktiskt kanske inte annonserar eller berättar det, för de orkar inte hantera det också.
Nej, för det är precis som du säger, det blir ett överösande av ansökningar.
Ja, och då måste man, som vi då pratar om i branschen, att man måste leta efter de dolda jobben. Och det är mycket kontakter. Eller att man söker upp företagen och talar om att jag vill ha ett jobb här. Sen är det ju så här att nu kommer ju sannolikt, det är alltid så att under kvartal två, alltså maj, juni, då ska ju semesterjobben och säsongsjobben ofta tillsättas.
Mm.
Så då, nu i april, maj, så kommer det ju ut en massa jobb. Och sen så kommer ju sannolikt också vaccineringen påverka så att det kanske också kommer ut ännu mer jobb. Så det ser ju ljust ut i slutet på våren. Mm. Det kan jag hälsa alla lyssnare i alla fall.
Ja, bra. Vad bra. Att det ser ljust ut.
Det ser ljust ut.
Men för det ni gör på Alfa CE, ni tillsätter ju, alltså ni jobbar ju med dem som liksom, hur ska man beskriva det? Då lägst i hierarkin på arbetsmarknaden, eller hur brukar ni?
Alltså vi brukar ju inte kategorisera det så, utan vi jobbar ju med dem som Arbetsförmedlingen skickar till oss.
Och, som vem skickar till er?
Ja, men alltså Arbetsförmedlingen är ju en myndighet, och är man inskriven på Arbetsförmedlingen så kan man bli anvisad till oss.
Mm.
Det vi tycker att vi är bäst på, det är ju de som står längst från arbetsmarknaden, och det är ju kanske de som har någon form av psykisk eller fysisk ohälsa, eller de som kanske inte pratar flytande svenska än. Det är de som vi liksom,
ja, men det var rätt beskrivning. De som står längst ut, inte längst ner i hierarkin, för det gör de ju inte.
Nej, det, var det är många som tycker det, Fanny. Så är det ju. Och jag vet att vi har många liksom, kollegor i branschen som gärna jobbar med toppmanagement och annat. Mm. Så det är ju helt rätt att som det finns kanske någon form av hierarki.
Mm. Men fast den ska ju inte finnas.
Nej.
Jag tycker inte det, men ja.
Ja, så att, men vi jobbar med dem som kanske kan ha det lite tuffast. Men det betyder ju inte att vi inte har andra målgrupper också. Jag sitter faktiskt just nu med en toppchef som har jobbat mycket i USA, men som inte har något svenskt nätverk, och hjälper henne att hitta tillbaka in på arbetsmarknaden. Så det ser olika ut. Och verktygen är faktiskt inte, jag är ju jobbcoachat eller karriärcoachat då, både allt ifrån toppchefer som sagt i näringslivet till analfabeter. Och skillnaden är faktiskt inte så stor, Fanny.
Nej, den är inte det.
Nej, nej, för vet du, i grund och botten så är vi alla människor.
Mm.
Och det som är viktigt att fundera på om man vill hitta sitt drömjobb, det är vad vill jag? Och vad kan jag? Och hur ser arbetsmarknaden ut? Det är egentligen de tre frågorna.
Mm.
Och det är klart att svaren blir ju olika. Vad vill jag? Ja, det kanske är så att en toppchef som har gått på Handels i Stockholm har en önskan. Mm. Och en analfabetisk kvinna som knappt kan svenska har en annan önskan.
Mm.
Men man måste ändå svara på frågan, vad vill jag?
Mm.
Och man också, måste också fundera på frågan, vad kan jag?
Mm.
Och det där kan, det kan ju se olika ut. Man kanske, just nu kanske jag har varit utbränd och då kan jag inte ta det här jobbet. Eller jag har ont i en axel, jag kan inte göra de här lyften.
Mm.
Men det kan också vara så här, ja, men jag har körkort så jag kan ta det här jobbet. Mm. Så det är liksom de tre frågorna man måste svara på oavsett vem man är.
Mm.
Så att samtalen är faktiskt oftast inte så himla olika ändå.
Nej. Jag bara tänker, och det kan ju vara en fördom jag har, att de som står längst ut från arbetsmarknaden, att de möter en annan typ av diskriminering. Gör de det, eller är det bara...
Ja, alltså de söker kanske inte heller samma typ av jobb. Nej. Det är ju tufft på arbetsmarknaden nu, för alla. Mm. Men min erfarenhet är ändå efter att ha jobbat med just liksom de här målgrupperna i 15 års tid, är att det har ändrats, att många arbetsgivare har idag redan någon som pratar arabiska kanske på lagret. Mm. Så det är inte så stor tröskel att ta in en till.
Mm.
Eller att man upptäcker på kaféet att det går jättebra att ha någon. Bara någon kan engelska så kan man servera. Jag vet inte om du har tänkt på det här i Stockholm till exempel. Så är det ju jättevanligt numera att man pratar engelska. Även om man jobbar i butiken. Ja. Så att språket är en sån här kompetenskrav som faktiskt har försvunnit ganska mycket.
Är det inte ganska uråldrigt att ha svenska som krav på de man anställer, eller?
Alltså det beror ju lite på. Det är klart att ska du jobba i hemtjänsten och dela ut mediciner och medicinburken står på svenska och den gamla tanten pratar också svenska, då kan det ju vara lite viktigt att prata svenska.
Ja, jo. Det är klart att det ska vara, kanske lite beroende på, men jag tänker generellt så.
Ja.
Nej, så alla pratar ju engelska, nästan.
Ja.
Alltså om du kan ha engelska som kravspråk i alla fall, inte bara svenska.
Ja, men så kan det vara. Och det är precis ditåt vi har hamnat, Fanny. Mm. Du är helt rätt ute. Sen kan det absolut finnas, liksom, du kanske måste kunna förstå en säkerhetsföreskrift på svenska. Att man liksom, varning för det här läkemedel eller varning för den här rengöringsmedel, lokalvården, måste du kanske kunna vissa grundläggande så att du förstår instruktioner eller så. Men det är inte alls samma krav som det var för några år sedan. Det är helt rätt.
Mm. Jag tycker det jobbet du gör är superviktigt och att det är superintressant.
Mm.
Men det kanske inte är så utmanande som jag tror att det är, som du säger. Att man söker andra jobb på något sätt. Och där har jag faktiskt en fråga från min sponsor Excitec som undrar vad som är den största utmaningen med att coacha de som står längst ut på arbetsmarknaden.
Nej, men det som är... Nu är det ju inte jag, det är ju mina duktiga kollegor som gör jobbet där ute. Jag springer mest runt och pratar med sådana som dig och flaxar runt. Och sen så när jag känner att jag behöver lite kraft och springer in och säger jag kan ta den här klassen. Så att jag har ju ett lite lyxliv kan jag nästan tycka. Men, nej, men så här, det jag brukar säga, och här brukar ibland liksom politikerna tro att jag överdriver. Mycket av vårt jobb handlar ju inte om att bara springa runt och hitta ett jobb.
Nej.
Utan mycket av det som, ja, men vi kan ju till exempel ha... Det är väldigt vanligt med spelmissbruk. Vi kanske måste börja måndagen med att peppa alla. Liksom, nu tar vi bort spelappen från telefonen igen. Kom igen. Vi gör det tillsammans. Och sen så, för att annars kan de inte söka jobb. Om man fokuserar på spelappen måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Då funkar det inte igen att söka jobb. Så spelmissbruk kan ju vara en sån grej som vi behöver hantera. En annan sak är ungdomar. Då kan vi behöva ha Red Bull-avvändning.
Mm.
Man klarar inte av att sköta ett jobb om man lever, om kosten är 3 Red Bull och 1 paket cigaretter om dagen.
Mm.
Utan man måste ha en annan kosthållning.
Mm.
Och då behöver man träna på det.
Mm.
Eller om man har inte haft ett jobb på väldigt länge och har isolerat sig i sin lägenhet och har liksom drabbats av social fobi, ja, då kanske vi behöver åka bussträning för att man ska våga ta bussen ner på stan. Mm.
Alltså det blir så mycket mer som innefattar ert jobb än att bara ge dem ett...
Ja, det handlar liksom inte att skriva ett CV eller ett personligt brev.
Nej, det utan är det liksom... handlar om så här grundläggande förutsättningar för att ens kunna söka jobb på något sätt.
Ja. Att faktiskt våga. Och det är inte ovanligt. Det händer att vi kan följa med in på en anställningsintervju för att någon sitter och är så nervös att de sitter och svettas. Liksom, och nästan gråter på anställningsintervjun. Och då får vi säga till den där chefen att... Amen, kom igen nu, liksom, ge den här personen en chans. Så här nervös är inte han eller hon egentligen. Utan bara ge dem en chans. Vi kan få liksom testa.
Mm.
Så att vi har ju de målgrupperna. Sen har vi ju vanligt folk också som inte behöver all den här hjälpen. Utan faktiskt bara behöver liksom lite pepp.
Mm.
Att kom igen, nu söker vi 3 jobb till den här veckan.
Mm.
Vad roligt.
Mm. Ja, men lite pepp och lite energi. Och lite,
Och känna att ha ett bollplank i sitt jobbsökande. Mm. För det är ju inte så lätt kanske att bolla med sina föräldrar alla gånger. Eller... kompisar.
Mm. Jag läste någonstans att ni är 300 anställda nu, eller är ni mer? Eller, eller hur har det gått?
Alltså, ja, precis. Bra fråga. Så här, vi startade 2012 företaget, och då hade jag delägare med mig och sen så växte vi jättefort. Så vi var 550 anställda och vi hade ett jättestort uppdrag åt Arbetsförmedlingen.
Mm.
Sen har det varit lite turbulent inne på Arbetsförmedlingen. De är ju inne i reformering och så. Och i den där vevan då så minskade vi ner till 100 anställda.
Mm.
Och våren 2020, alltså förra våren, då började vi växa igen. Mm. Och när man växer i ett bolag, då kostar det ofta likviditet. Och vi hade faktiskt slut på likviditet. Så att i mars 2020, det gick företaget i konkurs.
Mm.
Och det ville inte jag, men det ville mina delägare. Och då hade jag ingen val. Och jag kontaktade konkursförvaltaren då, dagen efter, och köpte loss delar utav bolaget och varumärket.
Mm.
Så nu äger jag hela bolaget. Men vi är mycket, mycket färre. Jag tror att sist vi räknade så var vi 70 anställda.
Ja, det är ändå mycket.
Ja,
för jag såg på någon nyhet att du hade satt ett av dina bolag i konkurs. Men du sa inte vilket det var.
Ja, det var Alfa Sig.
Det var Alfa Sig.
Som var inne i dödsskuggans skal och vände så.
Så nu är ni inte i konkurs längre?
Ja, det organisationsnumret är ju fortfarande i konkurs och satt i konkurs. Men jag har ju köpt loss varumärket och vissa avtal och personal och verksamhet.
Mm. Så nu är du the big boss, ensam ägare.
Precis. Nej, men det var en ny upplevelse. Jag har lärt mig jättemycket av den konkursen, ska jag säga. Och i USA brukar man ju säga det att man är ingen riktig företagare förrän man har ett par konkurser på sig. Men i Sverige har ju det varit väldigt tabubelagt. Jag har ju drivit företag i 25 år, och det var första gången jag var med om det.
Mm.
Och det var väldigt lärorikt. Jag kan inte rekommendera det, men det var inte så farligt som jag trodde. Så kan man säga. Och det har kommit mycket bra utav det här också. Mm. Man lär sig väldigt mycket av den här typen utav stålbad.
Mm. Jag tänker att det är så viktigt att prata om det också.
Mm.
Och att det inte behöver vara något skamfullt eller så här att gå i konkurs, utan shit happens. Det kom en pandemi. Alltså kom igen.
Ja. Jo, och jag tror att många, det tror jag kommer bli lärdomen här utav den här pandemin. Att många företag och branscher kommer ju att gå i konkurs. Mm. Och då blir det också en del i liksom paletten som man är med om som företagare. Att har du tillräckligt många bolag och tillräckligt många verksamheter. Sen är jag också delägare, eller affärsängel i en massa andra bolag. Så att det är klart att den här erfarenheten har jag jättestor nytta av när jag coachar de entreprenörerna i sina företagsresor.
Unga vill ju bli entreprenörer. Jag vet inte om du såg, det var någon sån undersökning som gjordes nu, var liksom på topplistan bland drömjobb hos unga.
Okay.
Och då var jag ju entreprenör på plats ett. Vilket jag tycker är jättebra.
Är det det nu? För jag trodde att det hade dalat lite grann, att det var så för några år sedan. Men det är
nej, men jag hörde det i någon podd. Ah. Alltså nu säger vi så här, det här är inte, jag har ingen källkritik. Nej. Nej. Utan det här är något jag hört i en podd.
Ja, vad roligt. Hoppas att du har rätt.
Och att, för alla trodde att det var influencers som var, men det låg ganska långt ner. Och var influencer, utan det är entreprenör som är... Och det är väl en del av det, att liksom kunna få driva sin egen agenda och liksom få forma sin egen dag, sitt eget liv, fatta alla beslut själv. Ja, förlåt.
Man fattar ju inte alla beslut. Man har ju lite kollegor man måste kanske ta hänsyn till. Om man ska ha med dem på tåget. Men jag tror också det, och det är ju det som det är mina barn. De säger så här, mamma, du har inget jobb, du bara leker hela dagarna.
Ja.
Så.
Ja, jag vet inte om det.
Men det många kanske inte tänker på, det är ju att liksom, det är ju lätt hänt, så googlar man på mig och så kommer det upp massa, det är priser och det är blomsterkvastar och scener och sådär, men alltså det har varit många nätter också i fosterställning när jag har legat och undrat vad i hela friden jag har satt, vad jag har gjort nu, varför satt jag med den här situationen igen. Men någonstans så måste man ju gilla det, att liksom, ja men spännande, kan jag reda ut det här? För att jag sätter mig hela tiden i den situationen om och om igen.
Ja.
Att jag liksom ger mig ut på väldigt, väldigt tunn is, tänker, kan man reda ut det här?
Ja, det jag känner som man måste klara av som entreprenör är väl att man aldrig är klar. Förstår du? Jag har konstant den känslan och jag har lärt mig att hantera den. Att så här, stänga av. Ja. Nej, nu är klockan 9, nu måste jag stänga av och liksom inte jobba.
Ja.
Så att så här, jag kommer inte bli klar idag.
Nej.
Och att det är något man också måste acceptera om man vill driva.
Ja, annars orkar man inte. Man måste kunna zooma in och zooma ut. Och sen får man ju, inte vet jag om man har en hund eller om man har musik eller idrott. Men man måste lära sig hitta pausytor. Eller så
annars man ju blir man knäpp. Ja, nu har vi pratat mycket om entreprenörskap och vi har pratat om arbetsmarknaden. Och om det viktiga som du gör. En sak som vi måste beröra innan vi börjar avrunda. För nu har redan sprungit iväg med tiden. Vi har en liten stund kvar. Jag vill ju prata med dig om 17-nätverket, såklart. Som liksom blir ett, på något sätt, ett naturligt innehåll och som liksom är från början anledningen till att jag hittade dig. Det är ju 17-nätverket. Så du måste berätta mer om det.
Men jag var i Almedalen och stod på en scen tillsammans med en entreprenör som heter Jessica Lövström. Och när vi kliver ner från scenen, då säger Jessica till mig så här: du Maria, du är också en av de här 17. Så vadå 17? Ja, och så började vi prata. Då visade det sig att hon hade varit på någon annan scen. Och där hade man då pratat om att det fanns bara 17 kvinnor som hade startat bolag som omsatte mer än 50 miljoner per år i Sverige. Ja, så gick vi och så mötte vi Monica Lindstedt som har grundat Hemfrid. Och så började vi prata med henne om det. Så gick vi och käkade lunch. Och sen när vi då, liksom, innan vi ens får fram maten, så började vi säga, men vi känner ju allihopa. Det är ju helt surrealistiskt. Det här måste ju vara en sån här myt som gör att liksom, kvinnor startar de små bolagen, men männen, de tar det minst de stora. Så blev vi lite förbannade. Och sen så under hösten där så bestämde vi oss för att vi kör igång. Så på internationella kvinnodagen 2018, då var det jag, Monica Lindstedt från Hemfrid, och Lena Apler som har varit med och grundat Collector, Jessica Lövström som har grundat Expandera Mera, och sen Anna Bråkenhielm som har flera mediebolag på sin meritlista. Vi fem då som drog igång. Och nu har vi hittat, vi är över 60 i alla fall, som kvinnor som har startat bolag och dragit upp dem med en årsomsättning på mer än 50 miljoner per år.
Så ska man ha kvinnliga i styrelsen eller vad? Eller hur? Är det, ska man ha en viss andel kvinnor i styrelsen? Eller
nej, det behöver man inte ha. Nej. Utan det är bara en kvinnlig grundare. En kvinnlig grundare som har varit med och drivit upp det. Och det betyder ju oftast då att man har varit vd för bolaget. Och liksom dragit upp ett bolag helt enkelt. Från 0 till minst 50 miljoner i årsomsättning. Där är du snart, Fanny.
Precis. Vi har suttit och pratat om hur jag ska utveckla mig. Det är med något år, va?
Ja.
Och sen har jag... 50 miljoner.
Nej, men det är viktigt. Alltså, ja. Jag tror att som tjejer generellt, alltså det är, vad vi vill göra med det här nätverket, det är ju det som tas död på den här myten.
Mm.
Och sen också att kasta upp ribban lite högre. Därför att det händer någonting. Om jag sa till dig, Fanny, att den här, ditt företag ska omsätta 1 miljon, ja, då lägger du också ribban där. Men om jag säger så här, det ska omsätta 100 miljoner, då måste man ju tänka på ett helt annat sätt.
Ja, det är klart.
Då kan ju inte du springa runt och jobba timmar eller någonting, utan man måste ju tänka på ett helt annat sätt. Så att liksom, vi vill ju på något sätt liksom hjälpa till och lägga ribban lite högre.
Men hur gör man det då? Hur lägger man ribban högre? Genom att visa på att kvinnor gör det?
Nej, men alltså, ja, när vi startade Alfa C så hade det väl ingen tanke, utan när vi drog igång det här bolaget, helt plötsligt så ringde ju då min partner då, som jag drog igång på, och bara, nu är det 22 personer som har sagt upp sig, så vi måste ordna intäkter till dem. Ja. Vi hade inte ett avtal. Vi hade ingenting. Nej. Vi hade 22 anställda som skulle ha lön om några månader. Mm. Och då fick jag ju lösa det.
Mm.
Så att ibland är ju nöden uppfinningarnas moder, verkligen. Att okej, jag måste ha lön till 22 pers. Hur löser jag det?
Mm.
Det löste jag ju.
Hur löste du det?
Nej, men vi tecknade ju avtal med Arbetsförmedlingen och vi hade lite tur, ganska mycket tur också. Att det kom ut vissa upphandlingar som vi kunde svara på och så. Mm. Så att det går ju, men man måste också våga utmana sig själv och sätta lite kaxigare. Och här tror jag grabbar generellt är mycket duktigare på att peppa varandra i den riktningen. Mm. Och säga, och jag tror att de är tränade från fotbollen, skjut lite hårdare, var lite starkare, ta i det liksom.
Mm.
Vi tjejer är mer så här, var försiktig och bränn inte ut dig och akta privatekonomin. Så att, i all välvinja så vill vi liksom ta hand om.
Ja. Men det här med entreprenörskap är ju väldigt komplext och läskigt på något sätt.
Och roligt.
Ja, det är jättekul. Men det är ju läskigt, men det är också kul att befinna sig i läskiga situationer.
Ja, när man och liksom det bara... duktiga dig, Fanny. Där tror jag att du sätter huvudet på spiken. Alltså, jag tror att man, det här att liksom, jag har en kompis som säger så här, att blodsmak, lite blod ska det vara. Liksom. Mm. Och det tycker jag är så bra citat. Och så har en av mina bästa entreprenörskompisar, han brukar alltid säga så här, svårt är roligt, lätt är tråkigt.
Mm.
Och när jag sätter mig de här kniven så brukar jag tänka så här, ja, men nu har jag i alla fall inte långt tråkigt. Nu är det svårt, och svårt var ju roligt.
Mm.
Att man försöker tänka så. För då får man ju energi i det. Då är det något positivt än att bara nej, oj, oj, oj.
Nej, men jag brukar tänka så att en dröm är ju jättemysig och härlig när den är en dröm, tänker jag. Och det är jättekul att gå runt och fantisera om att man ska göra någonting. Men sen när man väljer att förverkliga den drömmen, då blir det ju läskigt, tänker jag. När man liksom tar det klivet, då blir det lite så här prestationskrav och lite, och nu ska jag verkligen göra det här. Eller så kan i alla fall jag känna ibland.
Ja, men så tycker jag inte du ska känna, Fanny. Nej. Jag tycker du ska känna såhär...
Nej, men jag tycker att det är kul roligt att befinna mig där.
Ja, alltså, det läskiga bra, är kul. Det läskiga är kul. Och det här, jag tror att... Det var någon som jag lyssnade på... Det kanske till och med att det var någon av dina poddar, Fanny. Som sa det här med att tjejer ofta... Om du ska prata om genus i den här... Att tjejer ofta vill ha facit. Man vill vara den duktiga flickan och man är lite tränad på att man ska liksom göra rätt.
Mm.
Ja, men det är ju det enda man vet. Det är som min gamla ekonomichef som jag jobbar med i 15 år. Hon sa såhär, när man gjorde affärsplan och budget. Och sånt. Hon var väldigt mycket äldre än mig. Jag hoppas att hon lyssnar på det här nu. Hon skulle skratta gott. Men därför hon är pensionär nu. Och hon sa så här, ja, det enda vi vet om framtiden det är att så här. Så blir det inte.
Nej, men
det är det. Alltså, man kan ju sitta med en affärsplan och ha hur fina idéer som helst och vilka kunder man ska plocka hem och hur siffrorna ska se ut. Det är det enda man vet. Att så blir det ju inte.
Nej. Det är det som är så svårt när man ska starta bolag. Så här, fyll i en budget och en affärsplan. Man bara, okej, men jag har ingen aning nu.
Nej,
liksom,
bara, det är bara gissa.
Nu ska jag ju bara starta någonting. Och så liksom, jag har ingen aning. Mm. Jag får chansa.
Fast men, det där är rätt intressant, för jag har ju gjort budget där i 25 år. Och jag brukar nästan alltid på kronan hamna rätt, faktiskt.
Ah.
Så att någonstans har man ju ändå, sätter man ett mål. Jag brukar liksom, säger man att man ska hoppa över 1,80 höjdhopp. Men då kommer man ju också träna för att hoppa över 1,80. Då kommer man att lägga upp kosten och lägga ribban på den nivån. Men om man tänker att jag ska hoppa 30 centimeter.
Mm.
Ja, då kommer man kanske inte, då tar man ju inte i för 1,5. Nej. Utan då kommer man ju se till att man hoppar över 30. Det är därför, Fanny. Så det är viktigt att du i din affärsplan nu faktiskt har lite kaxiga mål.
Ja. Och säger att jag ska omsätta 50 miljoner om 3 år.
Ja, du är så välkommen in i 17-nätverket.
Ja, då får jag komma med i 17-nätverket. Det är ju bara därför man ska ha ett sånt mål. Ja, men det som jag tänker nu är att bli bättre på att exekvera. Eller hur? Eller har jag fel?
Ja, absolut. Mm. Och våga. Alltså det, våga fråga, för att det är liksom det värsta man kan få i ett nej. Mm. Våga satsa, för att alltså, vad har vi att förlora? Det finns människor som faktiskt lever i krig och förtryck och massa elände. Vi har ju bra i Sverige. Mm. Det är inte så farligt.
Nej.
Och det är okej att misslyckas. Då har man åtminstone provat. Mm. Ja, men om man inte misslyckades med att lära sig cykla och ramlade i början, då har vi inte lärt oss att cykla.
Nej. Jag är exekverarnas mästare, tror jag. Jag bara kör. Ja,
underbart.
Jag bara kör.
Hur kommer det att ha blivit sån då, Fanny?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag är inte så rädd för konsekvenserna. Och det är min fördel och min nackdel, tror jag. Ja. För ibland blir det slarvigt då att jag missar grejer, eller du vet, för att jag bara kör.
Ja.
Jag har vänner som är motsatsen, som liksom överlägger allt. Och det tar lång tid och liksom lansera saker och sådär. Och jag bara, men vad väntar du på? Kör bara. Alltså, men du vet ju inte förrän du har testat, nej, tänker jag.
Det är bra. Ja. Fler tjejer borde bara köra. Jag kör också bara. Det är bäst så. Så måste man ha lite bromsklossar omkring sig. Så det är bra att du har såna kompisar. Det jag tänker så här, jag vet ju jag fan att du är en hästtjej.
Ja.
Ja. Och det kan jag konstatera att väldigt många i 17-nätverket är... Jag är inte hästtjej, men jag ser att det är väldigt många hästtjejer i den här grupperingen.
Mm.
Så att någonting lär man sig nog där i stallet. Att det är bara att mocka skit om det är det som behövs och så, tror jag. Mm. Eller?
Ja, ja, men de säger ju att hästtjejer blir chefer.
Mm.
Av någon anledning. Mm. Alltså att de blir ledare.
Mm.
Det är väl för att man lär sig att ta ansvar och liksom köra på.
Mm.
Ja, det är väl en personlighetsfråga. Jag vet inte varför jag blev sån. Och vi ska kanske inte analysera mig, men jag tycker bara att det är kul att alla är så olika.
Ja, och jag tror också att det ser man ju om man tittar på de tjejer som faktiskt startar företag och väljer att bli entreprenörer. De är oftast mer lönsamma och det går ofta bättre än bransch. Det är också en sak som vi har sett i 17-nätverket, att vi ser att alla våra företag, vi i alla branscher, bygg, transport, restaurang, är lönsammare än branschgenomsnittet.
Mm.
Så man kanske måste vara lite bättre, så kan det vara, som tjej, för att orka och stå emot. Men alltså vi, den här riskavärten som många tjejer fostras till, att vara försiktiga, kan ju också vara något bra. Det gäller bara att inte bli för försiktig, för då kanske man aldrig kommer igång.
Nej, så att man inte vågar ta det där klivet. Mm. Det är ju det som är farligt.
Mm. Och det är ofta, det är ju faktiskt så att man har pratat mycket om liksom kvinnor på chefspositioner och kvinnor i styrelserummet och så.
Mm.
Men det är ändå ägarled. Det är där de stora pengarna finns. Det är där makten finns.
Mm.
Så det är viktigt att kvinnor startar aktiebolag.
Ja, det är det som är den reella makten.
Ja,
som du brukar säga faktiskt.
Ja,
ja,
så är det.
Ägarskap och det är det som är makt.
Ja, men det är ägaren som bestämmer styrelsen. Mm. Det är styrelsen som utser vdn. Det är vdn som utser ledningsgruppen. Så att vill man på riktigt bryta männens maktmonopol, då är det via företagandet och ägarskapen. Och därför så är det så viktigt att få driva, för alla startar, de flesta startar bolag där man har kunskap, erfarenhet och nätverk.
Mm.
Och därför är det så viktigt att kvinnor får starta inom skola, vård och omsorg. Mm. Att vi inte lägger en blöt filt över att starta företag inom välfärdssektorn.
Mm. Varför är det en blöt filt över det?
Nej, men det finns ju det här, ja, men det har ju varit den här vinster i välfärdsdiskussionen, huruvida man får ta ut vinst i. Och startar man ett bolag, kanske belånar sitt hus eller tar kapital eller jobbar gratis i flera år.
Mm.
Så kanske någon gång måste man ju få ta tillbaka det i vinst. Mm. Jag har ju belånat huset vid ett par tillfällen med min mans goda minne. Men om jag inte hade kunnat tagit ut vinst i dem liksom, och gett tillbaka det, så hade vi fortfarande varit belånade i huset.
Ja, men precis.
Så att man måste, liksom, det är viktigt att kvinnor också får gå med vinst. Precis som att vi kan bygga vägar och broar med skattepengar.
Mm.
Så måste man kunna bygga barnavårdscentraler eller något.
Mm.
Så. Tandläkare har ju varit privat drivna i alla tider, vad jag vet. Men det är ju männens domäner. Så det är ju, har ju ingen som säger någonting åt att tandläkarna plockar ut vinst. Medan däremot om man har en barnmorskecentral, ja, då får man inte gå med vinst.
Nej.
Så att det finns ju verkligen någonting. Sen kan jag förstå det pedagogiska i att liksom skolan, alltså sätter vi av pengar till skolan, så ska pengarna gå till barnen och inte till vinst. Men ja, jag tror att hur vi hanterar vinst i hela välfärdssektorn, det är så viktigt för kvinnors företagande. För alla startar företag där man har erfarenhet. Och nu har vi en könssegregerad arbetsmarknad där många kvinnor jobbar inom skolan och inom vården. Och då måste man kunna tjäna pengar där också.
Ja, offentlig sektor. Mm,
precis.
Ja. Så vi måste ta bort den där blöta filten.
Ja, och den, och liksom våga säga så här, men gud vad bra då att det är, kvinnorna kan tjäna pengar inom, inte vet jag, barndagis eller fritids eller vad man har för verksamhet.
Mm. Ja, det där vill jag prata mer om. Men nu har vi inte... Nu har vi inte tid att göra det. Jag tycker det där är superintressant. Och det är också ett långt samtal. Hur tar vi bort den blöta filten? Och du har ju pratat om det lite grann nu. Men den tanken har inte jag faktiskt tänkt så mycket på.
Har du inte?
Nej, jag har inte det.
Att kvinnor startar företag inom skola, vård och omsorg?
Jo, men det har jag ju tänkt på. Mm. Men att det är så avgörande, just den blöta filten och den skammen som finns.
Det syntes 2014 så såg man ju en dramatisk nedgång i hur kvinnor startade företag. Och det var ju samtidigt som vi hade en valrörelse där vinster i välfärden var den stora frågan på tapeten.
Mm.
Så det var ju ett väldigt... Liksom, ja, kurvorna bara pekar rakt ner. Jag tror att det föll med en tredjedel eller något sånt där, kvinnors nyföretagande.
Mm. Ja, intressant. Ja, superviktig fråga. Men nu måste vi börja avrunda här. Mm. För nu har det gått så lång tid.
Åh, herregud.
Åh, herregud.
Ja, här kan jag kunna prata. Jag har lite karameller framför mig här också.
Så ja, precis. Du kan få en liten godispaus här. Det är ändå det som vi undrar oss. Men du, är det något du känner att vi har missat nu som du vill... lyfta.
Nej, jag vet inte. Jag tycker vi har pratat om allt och lite till, Fanny. Jag vet inte.
Vi har varit över hela kartan som jag brukar vara i den här podden. Det är väldigt kul.
Nej, det är om du tycker att vi ska lyfta något.
Nej, jag tycker att det har gått superbra.
Mm. Tack för att jag fick komma hit.
Ja, det var jättekul att du kom. Så tusen tack.
Tack ska du ha, Fanny.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en jättebra vecka och sen så hörs vi ju på onsdag precis som vanligt.